Det ni hörde nu, det var alltså Ljuva drömmar av Monica Zetterlund. Och ni som har följt de här programmen som vi gör här på Tyres Radio, som just heter Ljuva drömmar, fattar nu att nu är det dags igen att lyssna på mig, Ann Sandin Lindgren.
Och mig, Anders Eriksson.
Ja, och Anders, det här är vårt fjärde program. Mm. Första programmet då presenterar vi dig. För du är en, tycker jag då, en känd lärare i Tyresö från tre olika skolor.
Mm.
Vilka skolor då?
Nyboda och så lite Strandskolan och lite Kumla.
Ja, och det var framförallt NO och biologi som var dina ämnen,
ja,
va?
Ja, och matte.
Och matte.
Konstigt nog, mitt hatämne i skolan.
För när jag jobbade på Nyboda skola, då pluggade du på universitetet och höll på med jättekonstiga matematiska formler, kom jag ihåg.
Okej, okay. Ja, jag försökte, men det gick inget bra den gången.
Jag vet, men jag tänkte så här, är det här man ska lära sjuorna? Då höll man på med pluttifikationstabellen för dem.
Ja. Mm. Jo då, det var integraler och sånt, men den gången slutade det dåligt.
Ja, men ändå.
Men jag gjorde om det 10-15 år senare.
Just det, ja. Och du har ju också en bakgrund i Tyresö med olika föreningar, det måste vi ta också. Jag känner dig som Anders Exet Eriksson. För under den tiden du jobbade på Nyboda, då gick du under begreppet bara Exet.
Ja, X.
X. annars, inte Y-axeln utan X-axeln.
Nej, precis.
Ja.
Jag brukar lära mina elever om X-axeln att, om tänk på mig, X-axeln ligger ner. Sen Y vill jag inte gå in på vad det var för någonting. Men det hade med kalsonger att göra.
Jaha, okej. Okay, ja.
Ja. Jo, sen har vi varit med i Tyresö miljövårdsförening och var med och kämpade för Tyresta. Och sen Tyresö IF, handboll.
Just det. Mm.
Som jag dömde för i många år bland annat. Mm. Och Vänsterpartiet.
Ja. Du har suttit i Tyresö kommunfullmäktige. Du var ordförande ett tag för Vänsterpartiet i Tyresö, va?
Nej,
var
det var jag väl ändå inte.
Nej, var det inte.
Men kongressledamot.
Det var något fint i alla fall. Ja. Och första gången vi då, då pratade om det och att vi skulle göra det här programmet då, som heter Ljuva drömmar. Och vad handlar den här serien om?
Jo, men drömmarna är väl att vi ska få en hållbarare värld där alla mår bra och vi är mer solidariska med att det blir rättvist.
Ja, en rättvis värld. Mm. Och vi har börjat prata om det som kallas Agenda 2030.
Mm.
Som är efterföljaren på Agenda 21, va?
Ja, och millenniemålen som var mellan 2000 och 2015.
Ja, och det andra programmet då börjar vi prata om det här med fattigdom och hunger och hälsosamma liv. Och i tredje programmet, förra programmet då, då pratade vi om anständiga arbetsvillkor som var liksom punkt nummer 8. För det är 17 punkter, va, i Agenda 2030. Mm. Och då ingick även den här punkten, om man läste den här punkten som hette 8 då, så stod det så här: verka för varaktig, inkluderande, hållbar ekonomisk tillväxt. Full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mm.
Och då nämnde du slutet där med tillväxt ska vi prata om. Och då kommer du in på två andra mål, eller hur?
Ja, idag är jag inne på 9 och 12.
Ja.
Men det där med tillväxt, som det är ju inte för alla tycker jag.
Nej.
Tillväxt för oss är väl mer moralisk tillväxt, men inte ekonomisk kanske.
Ja.
Vi slösar ju väldigt mycket. Vi förbrukar 4 jordglobar per år med såna här ekologiska fotavtryck.
Och det är väl så, det är väl det som är så absurt, att hela vår ekonomi bygger på ständig tillväxt.
Mm.
Och att för att få ständig tillväxt, då måste man liksom rationalisera, göra det ännu bättre, snabbare. Vissa saker kan ju vara jättepositiva. För liksom, vi lever ju någonstans på att vi producerar saker. Men om alla invånare på jorden skulle ha samma nivå som vi har, då skulle jordens tillgångar inte räcka till. Och det är det här som är så absurt, att nu vill ju den delen av jorden som då kallades u-länder förut, utvecklingsländer. Nu vet jag inte om ens man får säga
Men det står i de här dokumenten, utvecklingsländer.
Så man får säga u-länder?
Inte u-länder kanske.
Det är... För det var underutvecklade länder från början,
va? Ja, det kanske låter, det är lite så här ordmagi.
Ordmagi, ja. Men utvecklingsländer, de länder nu som försöker komma ikapp.
Ja.
Ja. Och de vill ju också ha tillgång till bilar, kunna flyga. De vill ju också se världen och alla tv-apparater, hushållsapparater som är. Mm. Och det är det här som är så svårt, tycker jag, med det här med tillväxt. Mm. För att evig tillväxt finns ju inte.
Inte på det sättet. Utan det kommer väl att handla mycket om att återanvända och reparera. Och, för oss.
Ja.
I alla fall.
Men vad händer då, Anders, du som ändå tittar på det här lite grann? Mm. Om vi nu säger så här, nej, vi behöver, vi stannar på den här nivån i Sverige, vi skippar tillväxt. Kommer inte vi då komma in i det som kallas för ekonomisk recession?
Det behöver inte vara så om vi är kloka och ställer om på ett klokt sätt. Och det börjar ju folk fatta, de, även politiker börjar fatta sakta att det går. Men vi måste se upp dem med en massa olika problem som kan uppstå naturligtvis.
Tala om nu vad 9:an och 12:an står för av de här målen.
Jo, men 9:an, den pratar om en hållbar industri, innovationer som jag är väldigt förtjust i och infrastruktur.
Mm.
Och då tänker jag, eller det handlar inte bara om vägar utan även om bredband till exempel som kommer att vara väldigt, väldigt viktigt.
Mm. Varför så tycker du att bredband kommer att vara väldigt viktigt?
Min bror har jobbat med det här hela livet, att dra bredband till byar i övre Norrland och sådär. Och det visar sig ju mer och mer, särskilt nu i covid-tider ser vi ju hur viktigt det här kommer att vara.
Ja.
Att man kan sitta hemma och jobba till exempel.
Ja, och jag har berättat det i många program. Ja, vi har ju tillgång till liten fjällby uppe i Härjedalen, närheten av... Stora Helax, som är Sveriges sydligaste glaciär. I Ljungdalen och Storsjö, det är två små byar. Och de har ju haft en väldigt negativ utveckling sedan 70-talet. De har ju, hade ju väldigt mycket liksom, innovationer, det byggdes turismgrejer. Det var, och sen har ju liksom hela byn bara i stort sett... Ja, folk har flyttat därifrån, de har pluggat Östersund, kommer inte tillbaka, kan inte försörja sig... Och saker stängs. Till slut finns det bara en liten affär som ska all service. Men nu har det vänt. Mm. Och det vände inte bara på grund av bredband. Men en sak har gjort att även människor som in... För att annars är det lätt att man måste jobba som snickare och reparera hus. Mm. Eller jobba inom hemtjänsten. Liksom. Det är ungefär på den... Men nu kan man jobba med ganska avancerade jobb. Även i med små byar. För de, vi har fått bredband där uppe.
Just det.
Mm.
Ja, jag ska bara säga 12:an tänkte jag att vi ska hinna komma in.
Vad är 12:an för någonting då?
Hållbar konsumtion och produktion.
Vad är det för någonting då?
Ja, att vi ska handla klokt och att de som tillverkar varorna ska tillverka klokt.
Ja.
Och sen då handeln där. Jag jobbar ju faktiskt på handelsprogrammet på gymnasiet så att det här är väldigt aktuellt för mig.
Ja.
Vi håller på att ställa om handeln. Det ser jag ju på hur svårt det är nu att hitta praktikplatser för våra elever. För det är sån... Otrolig ökning av näthandel.
Ja.
Och det kommer ju inte att gå tillbaka nu.
Nej.
Utan det här kommer ju att bli en utveckling.
Men det blir ju inte speciellt hållbart om vi sitter i alla våra hus och så ska varenda pryl köras hem med en liten budbil.
Jo, men om du tittar till exempel på Tyresö kommuns matsalar i skolor och så.
Ja.
De hade ju egna leveranser hela tiden. Sen så kom de på att ja, men vi ska ha en bil som kör... Alla grejer istället för en massa olika bilder. Det där går att göra mycket, mycket mer rationellt än om var och en åker och handlar. Och, alltså om en bil kör runt med maten.
Jaha, du menar så? Mm. Istället för, det blir alltså, för man tänker nu när man, jag beställer ju grejer hela tiden.
Mm.
Redan igår kväll så fick jag lite elektronik skickat till mig. För det ingick liksom att de skickar med någon firma. Ja. Och då kommer alltså en kille klockan 8 på kvällen och ringer på. Och så
otroligt lågavlönad dessutom.
Extremt lågavlönad.
Ja. Mm. Mm. Nej, men om du har en bil som samordnar alla de här transporterna från någon liten central. Det där går ju att organisera med lite styrning.
Mm.
Och inte två brevbärare och så vidare och så vidare.
Nej.
Utan det här är ju bara barnsjukdomar än så länge.
Mm.
Men om vi är fiffiga och har bra transporter till... Det kanske är något litet skåp som bara en har någonstans i området där man får gå och hämta sina varor.
Mm. Det här med näthandel, det som är, jag tycker liksom är lite jobbigt då, det är en sak, liksom, då tänker jag så här, nu ska jag gå ner till centrum och handla mina saker i de affärer som finns där, för jag vill att centrumet ska vara kvar. Men nu ska man inte handla på affärer, nu ska man handla på nätet med covid-19-grejer. Och när jag går ut på nätet och tittar, då får jag ju liksom en massa reklam för att handla på Amazon eller handla inte på Scandinavian Photo som är en jättebra affär inne i stan som säljer liksom såna kameror och ljudutrustning. Mm. Och varje gång så har jag handlat där, för jag tänker att dit går jag in, det står en kille, hjälper mig.
Ja.
Han kan jättemycket om de här prylarna och jag vill ju prata med någon. Men när jag då går in på Scandinavian Photo, för där kan man beställa saker. De som kom i en budbil igår, eller Budbee heter väl firman då. Då får jag ju förslag på att den här prylen som jag är ute efter, den går att köpa mycket billigare från ett stort amerikanskt företag.
Mm. Eller från Kina.
Eller från Kina. Mm. Så jag blir ju också stressad av, men nu har jag bestämt mig för den här firman som ändå jag vill stödja. Men så tänker man ju inte, man tar det billigaste. Det är ju inte hållbart för 5 öre.
Nej, men jag skrev någonstans långt på slutet på mina lappar här.
Ja.
Att det gäller ju att styra upp med morötter och piskor och regler och så att det här blir organiserat på ett fiffigt sätt.
Ja.
Att inte en massa små slattar överallt, utan att det här blir rationellt och miljövänligt och hållbart.
Mm.
Det kan inte vara så svårt för en matematiker att räkna till det. Det är ju sådana som håller på med sån här distribution och lagerhållning och sånt. Det är ju matematiker som gör nya algoritmer.
Ja, precis.
Och då det är ju, måste vara en jätterolig uppgift för någon professor i matte att göra det här.
Vet du, hur går det för dina elever då på handelsprogrammet? Vad har de tänkt att jobba med?
Jo, de vill ju stå i en affär och prova kläder och...
Ja.
Men det tror jag de kan, som vi brukar säga, fetglömma.
De kan fetglömma det?
Ja, för att, som du säger, det kommer säkert att vara samma företag då, H&M, om vi tar en närliggande firma här, som kommer ha både provrum liksom, och myspys och fika i centrum. Men sen att du, när du har provat så köper du på nätet.
Mm.
Det finns sådana, jag skulle köpa ett par sportskor på Södermalm.
Mm.
Där får man gå in och prova, men sen beställer man på nätet.
Så det är framtiden?
Ja.
Men vad ska din elev jobba med då?
Ja, antingen det myspyset då, eller sitta och styra upp näthandel.
Ja.
Vi har jättemycket undervisning i näthandel redan.
Mm. Men du tror att det är hållbart också med det här med näthandel?
Ja visst, om du har hållbara transporter med vätgas och så vidare.
Ja.
Ja.
Mm.
Till kanske då... Att du har ett skåp i området där du går och hämtar. Att det är ungefär som ett postfack.
Ja, men det har man ju i centrum också. Man kan ju beställa till de här skåpen.
Ja.
Det är ju ganska fiffigt.
Mm, men att det kanske är lagom nära där du bor. Mm. Inte så långt.
Men det här med till exempel Amazon nu som har etablerat sig i Sverige. De konkurrerar ju ut alla de här småhandlarna.
Jo, men då kan man ju styra upp det att man skyddar på lagom mycket liksom... Ju större desto mer skatter och sånt där.
Liksom. Gör man
det finns ju en massa handelshinder. Norge är ju bättre än vi till exempel på att skydda sina bönder och så vidare.
Ja, men det var ju tvärtom med Amazon. Där lät man ju Amazon få elrabattpriser liksom, för att etablera sig i Sverige. Mm. Så vi har ju liksom, kom hit till Sverige och etablera. Men samtidigt är ju det här gigantiska... firmer alltså, som slår ut allt annat.
Då har vi det här med korruption, lobbyism.
Ja.
Sånt där måste vi styra upp så inte de där stora med sina jurister kan köra över dem.
Ja.
Till och med länder. Liksom.
Ja.
Det där måste vi...
Det måste vi göra till gott.
Skärpa oss.
Jag kollar ju nu på det här med världens rikaste.
Ja.
Som har blivit ännu rikare under coronan.
Mm. Mm.
Det är ju helt absurd. Hela världen har gjort lockdown. Mm. Folk har liksom, massa industrier och massa saker har stannat av. Och liksom vi har gått in i en recession. Men ändå blev världens rikare, ännu rikare. Nu han, Amazons vd Jeff Bezos, han har kommit upp till den gigantiska förmögenheten av 200 miljarder.
Ja.
Han är rikast i hela världen.
Ja, nu hoppar han av, tar det lugnt.
Ja. Och även Elon Musk och Bill Gates, det är såna de har ju vunnit enormt mycket pengar på det här.
Ja, såg du tidningen idag, våra spelmiljardärer?
Nej, det såg jag inte.
Det var en värmländsk spelmiljardär i tidningen.
Var det?
Ja.
Vad då för spel?
Ja, men alltså sån här nöjesspel på datorn.
Jaha.
Vi har 5 sådana som har minst 30 miljarder var liksom.
Ja, för jag kollar också upp det här med världens rikaste familj. För att lite grann så tycker jag så här. Man måste ju fatta det, att det är pengar som styr världen.
Ja, om någon sorts behov av att vem som är högst i högen liksom.
Ja, och det läskiga är då, om man då tittar på vilka är världens rikaste familjer. För det finns massa sådana här listor. Mm. De 25 rikaste familjerna i världen, de äger 12 300 miljarder.
Mm.
25 rikaste.
Jo, men det här är den öppna statistiken.
Jag vet.
Ja, men sen har du alla de här konglomeraten av japaner och kineser och de här som korsäger varann.
I konstiga stiftelser
och
grejer.
Ja, som du inte har en aning om.
Nej.
Det är helt mörklagt.
Men sen är det också intressant för att kolla på vad är det för familjer. Mm. En familj heter familjen Walton. Mm. Det är de som har affärskedjan Walmart.
Mm.
Är inte det Walmart den stora amerikanska affärskedjan där allting kommer från Kina i stort sett? Billiga saker, kinesiska grejer.
Som här.
Som här. Mm. Och likadant nummer 2, det var Mars, godisfamiljardären. De som, som säljer godis.
Nej, men
det är inte de bästa sakerna som man blir rik på här. Eller familjen Kors nummer 3, olja.
Mm.
Och svenska, då är det 19, familjen Rausing, där vi ligger inte alls så bra till.
Nej, men alltså, det här med onödiga saker, men jag vet inte om vi ska ta det från början.
Ja, jag vet, jag måste bara, vi tar det från början, Anders, ta det från början.
Ja. Nej, men om vi tar, jag kan börja med att förklara, jag kan visa här i radio hur det här funkar med den här hemsidan, eller vad det heter nu för tiden,
ja.
Globala malen.
Globala malen, där vi kan läsa om allt det här.
Mm. Och på globalamalen.se då, så kan man klicka på de här olika målen.
Ja.
Och då kommer det upp en massa färgglada rutor. Jag vet inte om du har sett de här makthavarna på Folkhälsomyndighetens presskonferenser som är på tisdagar. Så har de en liten rund grej med 17 färgpluttar på.
Det har jag inte tänkt på.
Det är inte regnbågsgrejer.
Jag har aldrig tänkt på det. Ja.
Det är de globala malen.
Jaha.
Alla makthavare har ju såna där nu för tiden.
Jaha, okej.
Okay. Mm. Och det här är nummer 9. Hållbar industri och allt det där.
Ja.
Då klickar man på den rutan.
Mm.
Då kommer upp en massa undermål.
Mm.
Som är jättebra, inte undermåliga. Och under dem så finns det en massa, om man scrollar ner som det heter, så kommer en massa bra handfasta tips. Hur man kan själv som liten människa göra för att påverka och få ett bättre samhälle.
Det är jättebra. Mm. Vi lägger ut en länk till de här globala malen.
Eller hur?
Ja.
I alla fall. Om vi tar det här mål 9, så står det till exempel att man ska ha mer industri.
Mm.
Mindre byteshandel och mindre sån här lantlighet. I de mindre utvecklade länderna står det. Men där börjar jag redan fundera. Är det så himla smart att man ska ha mer industri? Eller man kanske ska satsa på sådana här mikrolån till lokala hantverkare, lokala bönder.
Mm.
Och inte satsa på att centralisera och bygga städer och industrier.
Mm.
För har du industri, då måste du nästan ha städer också.
Mm.
För annars blir det inte, det funkar liksom inte. Så det finns en del att diskutera i de här globala målen. Men jag fattar de länder som hemskt gärna vill ha industri, för det är ju häftigt.
Men det är väl också en trygghetsgrej att man producerar någonting som man kan exportera?
Jo.
Och inte bara exportera råvaror?
Nej, precis. Det kommer ju sen här på produktion på mål 12, då, råvarorna liksom. Men någon måste ju styra upp det här, och det borde ju vara FN. Men FN är ju väldigt tandlöst just nu.
Har inte FN haft problem hela tiden med att det är ju tre stora stater som får lov att alltid tycka emot? Så att det är väldigt svårt.
Fyra med Frankrike.
Är det fyra kanske nu? Ja. Vilket gör då att det blockeras ju väldigt mycket av de här bra sakerna.
Ja, och om nu inte FN kan styra upp det här så åtminstone staten och kommuner och sådär på olika nivåer. För det, vi hade ganska, till exempel i Sverige och till exempel i Tyresö, så hade vi ganska mycket kontroll och inspektörer och som kollade att alla sköter sig på ett bra sätt. Och det där har vi sparat in på, som på så mycket annat, för att sänka skatter. Och det är lite synd. Sen är ju frågan då om det är stater som vi ska jobba med, eller kanske regioner, som Nordkalotten och Öresundsregionen och sånt där, att det blir mer rationellt. Att de här staterna, man ser, jag tycker man ser en trend någonstans, att framförallt stora unioner faller ju, men också stater. EU är ju på fallrepet och USA tycker jag verkar lite darrigt och sådär liksom.
Ja.
Att det vore väl kanske smartare att det är folk som har någon sorts kulturell gemenskap i lite mindre, kanske 10-15 miljoner pers.
Ja. Men beror inte det också på att så länge en stat eller en union levererar det som människorna vill ha, då är det liksom ganska bra. Och liksom det är ungefär som det här med USA. En stor del av människorna i USA känner ju inte att någon bryr sig om dem.
Nej.
Så, nej. Och likadant så har det varit delar av Europa som känt likadant. Så det är en sak som, att ibland säger man populism. Men när folk blir ifrågasätter sina ledare, och det är väl det som har byggt Sverige väldigt bra tycker jag. Vi har ju alltid haft stor tillit, för att här har man levererat välfärd. Vi har gjort bättre saker, så vi har ju känt liksom, vi är bra. Spelar ingen roll vilken regering det är, de är bra. Alltså,
ja, men det var ju så länge vi levde på andra världskrigets fas.
Jag vet.
Men nu kan vi ju inte göra det.
Nej, och det är det som har hänt i världen. Att plötsligt sitter vi här och undrar, vad hände under våren 2020? Vi hade ingen lager av, vi hade inte, nej. Alltså det fanns ingen, vi har ju också... Någonstans i Sverige, vi har ju blivit sådär supermoderna. Nej, vi ska inte ha kontanter och allting ska vara elektroniskt. Nej, vi behöver inte ha några lager. Det är just in time som gäller. Ja, men så stängdes alla gränser.
Nej, men och så har du ditt varubud där.
Ja.
Som har liksom 12 000 i månaden.
Ja.
Och då är det ju lätt att det kan komma något litet missnöjesparti och fånga upp det där budet.
Ja.
Och ja, jag ser på en tv-serie som heter Borgen, en dansk serie som är helt fantastisk. Och där har vi också ett missnöjesparti som pratar om just de här som ingen bryr sig om. Fångar upp dem. Om de blir jättemånga, som i USA, det är jättemånga som inte har mat för dagen.
Nej.
Då faller allt där snacket om demokrati. Och,
jag vet. Och då ska man ju säga, jag då som är en jag kallar mig numera för politiskt deprimerad sosse. Det var ju så som socialdemokratin startade också. Därför en massa arbetare ville ha, det var ju det populistparti på den tiden, där man liksom såg att vi måste få det bättre.
Ja, visst.
Ja.
Och då startade man Kooperativa förbundet och OK, vi ska köpa tillsammans.
Exakt, så
att vi så klarar oss.
Vi hade ju en fantastisk bra arbetarrörelse.
Ja. Men.
Men, nu får,
nu
vi,
får vi försöka
gå tillbaka här.
Styra upp.
Jag ska styra upp det. Det är jag som ser till att du hela tiden hamnar på villovägar här. Fortsätt med dina bra... nu kommer vi till den viktigaste grejen. Vad kan vi göra för att uppnå de här målen, vi vanliga människor?
Jo, men det är ju... Om vi tar industrin då. Förädling av råvaror. Det står i det här globala målen. Vi ska förädla råvarorna, inte bränna träd och få slösa på energi där. Vi ska få energin från vätgas och fusion och såna här superbra saker.
Fusion, säger du?
Ja.
Det är kärnkraft.
Ja, absolut. Alltså det, om vi säger så här, kärnkraft, det är ju ett idiotiskt ord. Va? För att atomkärnor kan man använda på en jättemånga olika bra sätt också.
Kan inte vi prata om det nästa gång med fusion? För att det är, det är ju liksom, nu när man pratar om det här med elbrist och sånt.
Ja.
För det är ju också någonting som är väldigt intressant. Ja, fusion och...
vätgas.
Vätgas.
Det har vi redan, ett antal vätgasmackar. Men nu bara, det kommer att explodera.
Ja.
Det är lite tråkigt skämt där.
Vätgas exploderar. Ja. Det blir vatten av det när det exploderar, eller hur?
Ja, exakt.
Mm.
Det är så vatten har bildats en gång.
Ja.
Jo, i alla fall. Men om vi pratar om något som jag brinner väldigt mycket för och som jag har kämpat med mina stackars elever om, så är det ju innovationer, att börja tänka nytt.
Ja.
Och hitta de där fantastiska, den kalla fusionen till exempel,
ja, som man,
ingenjörer på KTH bluffade om för länge sedan.
Ja.
Och trodde att de hade uppfunnit, men det hade de inte. Men om vi hittar den, och nu är vi faktiskt, vi börjar närma oss den kalla fusionen igen, på riktigt.
Ja.
Utan bluff.
Det står liksom Sverige och våra ingenjörer jämfört med resten av världen. En gång i tiden var vi liksom stora där, hur ser det ut idag? Är vi duktiga på att uppfinna saker i Sverige?
Sådär. Vi var ju världsledande, men familjen Rausing till exempel.
Precis.
Men, forskning, utbildning, utveckling. Och hur ska vi få det här? Jo, men då har jag ju mina käpphästar. Att vi ska locka ungdomar och även äldre till de här aha-upplevelserna. När de kommer på Einstein, Edison, det bara smäller till i huvudet. Och så, just det, så där ska vi göra.
Uh-huh.
Vet du förresten, jag kom på häromdagen.
Ja, vadå?
Istället för att ha en vanlig skärm att titta på,
uh-huh,
så ska vi ha en bubbla av någon plexiglasart. Där man ser saker, man kan gå runt den och se i tre dimensioner vad som händer på scenen. Liksom.
Aha, så man kan få...
Man filmar, om man har en tv-studio så filmar man från alla håll.
Jaha, okej.
Okay. Och sen i den där bubblan finns något medium så att man kan projicera.
Mm.
Förut fanns det ju sådana här hologram och sådana, men det är ju primitivt. Liksom.
Men det är ju något liknande sådana här glasögon.
Jo, men alltså det här skulle man inte behöva, det här blir inte så krångligt liksom.
Alltså de här, jag pratade med en kille som är spelare.
Mm.
De sätter ju på sig de här glasögonen. De är ju i den där världen.
Jo. Nej, men det är väl fint. Kul för dem.
Kul för dem.
Men om jag till exempel ska ha lektion i kemi, ja, så kan jag köra en atombomb.
Aha, jag menar
i
så.
Den där bubblan liksom, utan att det är farligt. Och,
okay,
och alla ser samtidigt. Mm. Det är ju också en poäng. Istället för att man är inne i sin egen lilla bubbla. Aha. Vi ska ha en lekfull undervisning.
Står det som en av målen?
Nej.
Nej, det är ett av dina.
Men det står att vi ska underlätta innovationer.
Ja.
Och då tolkar jag det så här.
För är det kul, ja, då blir det kreativt.
Vet du, nu ska jag citera Ellen Key.
Ja.
En stor förebild för mig. Hon sa så här: belöningen är när eleverna plötsligt får en aha-upplevelse och ser sambandet mellan det de gör inomhus i klassrummet och det de gör där ute. Nu fattar vi. Vad kul!
Vem var Ellen Key?
Ellen Key var en överklasskvinna från Östergötland någonstans, tror jag. Som fick en väldigt fri barndom och kom på att det är nog bra för alla barn att ha en fri och lekfull barndom.
Ja.
Och hon var en stor förebild för skolmodernism, kvinnor som startade egna företag och det här sån här, vad heter den här serien som handlar om någon mataffär i Stockholm, Fröken Friman.
Fröken Friman, ja.
Där, det gänget.
Det gänget, precis.
Och de här som startade fria gymnasieskolor i Stockholm. Och
Fredrika Bremer och alla de här.
Mm. Ja, hon fanns ju i en annan ända där på sitt Årsta slott. Det var ju väldigt rika kvinnor som...
Ja, det var ju bara de som kunde läsa också, så det fanns ju ingen möjlighet för andra.
Nej, då kommer jag att tänka på Berzelius. Han levde också så där ute i skogen och jagade fåglar i sin ungdom. Och levde helt vilt.
Jaha, vad roligt.
Han rymde från skolan.
Jaha, vad roligt.
Och sen blev han en av våra allra största kemister.
Det är fantastiskt.
Ja, och hittade grundämnen och sådär. Liksom. Mm. Jag träffade en gång en Nobelpristagare.
Gjorde
en av
du?
Alla som jag har träffat på riktigt.
Åh, jag känner Anders som har träffat en Nobelpristagare.
Ja, just det. Ja. Professor Suzuki.
Jaha.
Som hade kommit på något häftigt.
Mm.
Och det var japansk tv som skulle intervjua mina elever. Och det blev, och då fick jag tillfälle att fråga honom, har du något tips?
Ja.
För att få fram nya Nobelpristagare. För det var ju det som var vårt syfte där på Värmdö gymnasium. Låt dem leka tills de är 18. Ja. Håll inte på att styra upp för mycket.
Nej.
Då kommer det av sig själv liksom.
Ja. Men, och det är väl också det som har hänt när det gäller IT-revolutionen. Mm. Att det är liksom, det är inte plikt och tråkighet som har gjort att ungdomar, alltså allting man tycker är roligt, fortsätter man med och utvecklar. Så liksom IT-revolutionen är ju också en massa nördar som har tyckt att det var häftigt att lära sig nya saker.
Ja, det var som den här spelmiljardären från Värmland som var idén idag. Helt fantastisk gubbe. Som hade liksom fantastisk konst på väggarna av Lars Lerin och sådär. Han började ju med att sälja serietidningar och han var en sån här liten entreprenör. Men väldigt sådär lekfullt också.
Ja.
Och så lever han på det och har blivit miljardär på att folk vill leka. Det är lite hemskt, men ja, lite gulligt också.
Ja.
Och han vill inte lämna Värmland.
Men här, okej.
Så de flyger in. Han köper stora internationella företag nu. Då får de flyga in till Karlstad med hans privatjet.
Oj. Ja. Fanns det mer såna här, mer konkreta saker som du tycker på de här målen? Vilket mål pratar vi nu om?
Nej, men lite mer på nian. Infrastruktur, bredband och så vidare. Och det står att det ska vara billigt och rättvist.
Mm.
Så att alla ska få chansen. Alla ska ha mindre än 2 kilometer till en väg. Om man går in i de här undermålen.
Mm.
Men om vi pratar infrastruktur och bredband, nu med covid här då. Så ser vi hur bra det kan bli. Det här lugnet liksom, att slippa pendla i 45 minuter via Gullmarsplan. Bättre familjeliv, om vi ser upp. Vi ska ju inte bara fastna i det där riktiga gamla bondesamhället där vi aldrig träffar någon annan än familjen. Men man kan väl hitta en kompromiss.
Mm. Men det här med hur man har det, för jag har intervjuat flera människor nu under covid, det är ju en enorm skillnad med människor som bor i ett hus där hela familjen jobbar hemifrån. Mamman och pappan har varsitt rum och sitter och jobbar på sitt håll. Ungarna har varsitt rum och sitter och jobbar på sitt håll. Ja. Men sen finns det ju väldigt många familjer där de
som inte har det.
Som inte har utrymme.
Och då kommer lösningen.
Nu kommer lösningen. Ja. Det var precis det.
Och det har funnits nära oss länge.
Ja.
Till exempel på Utö. Eller på andra skärgårdsöar i Stockholm, så har vi haft lokala arbetslokaler.
Just det!
Folksam hade till exempel en sån nära gruvbryggan på ute. Där det fanns 10 arbetsplatser, ett litet lunchrum.
Just det!
Och man satt och fika tillsammans. Man behövde inte jobba med samma saker.
Nej!
Utan liksom kontorshotell liksom, ute där folk bor.
Och det tror jag är faktiskt väldigt, för det har man ju sett nu, vissa kaféer inne i stan.
Mm.
Nu ska jag inte säga namnet på de kaféerna.
Det finns på Kärrhovsgatan till exempel.
Massa kaféer. Ja. Så går jag in här, inte en plats finns det. Då sitter människor där och jobbar.
Vid en dator,
ja. Och dricker sin kaffelatte då i 3 timmar. Mm. Men det verkar vara grejen att man umgås, alltså man vill komma ut ur sitt hus också.
Ja, det finns ju kaféer med särskilda sådana rum.
Ja.
Så att det blir som ett kontor.
Ja.
Och där har ju ytterligare en grej som vi ska ha i centrum där vi bor. Liksom. Att man ses och fikar och gör. Trevligt.
Så du tror att centrum kommer inte bli ett ställe där man handlar prylar? Man tittar på prylarna.
Mm, provar.
Och träffar folk.
Mm.
Då måste ju covid ta slut någon gång. Mm.
Och köper begagnade grejer.
För det är också fantastiskt tycker jag. Min dotter är jätteduktig på. Hon köper via Facebook Marketplace. Mm. Det som är bra med det, då blir man inte lika lurad. Man ser vem det är och det är ofta någon i Tyresö som man då kan köpa. En avdankad snowracer får. Det finns inga snowracers just nu, köper man vet jag. Men i alla fall, att man köper och säljer saker hela tiden. Mm. Det är jättebra.
Vet du vad det står i globala målen nummer 9 under målen här?
Nej.
I de minst utvecklade länderna ska det finnas billigt internet till alla senast år 2020.
Oj, det fixar jag inte.
Men fixar det, nej. Men ändå att det finns väldigt mycket som, jag bodde i Afrika ett tag och mobilnäten där, man hade aldrig fasta telefoner.
Nej.
Man gick rakt på mobiler.
Och
de hade sån här swish långt innan vi hade.
Ja, precis. Ja. Så Afrika har varit väldigt före när det gäller just mobiltelefoni och
handla. För de är inte dumma i huvudet.
Nej, vem har sagt det?
Ja, det finns de som har sagt.
Nej, men det är det ju inte. Det är en gigantisk kontinent dessutom. Mm.
Stor potential.
Ja, och du har dessutom bott där. Mm. Hur många år bodde du där?
Två år. Mm. Jag längtar hela tiden.
Gör det?
Det är där människorna kommer ifrån från början. Det känner man bara man går av planet.
Oj, ja.
Ja, dofter, lukter.
Ja. Ja, det är bra.
Ljud. Ja. Jaha.
Mm. Nu måste vi snart avrunda här.
Lite mål 12, konsumtion. Vi måste ha bättre utnyttjande av naturen. Vi kan inte hålla på med de här sällsynta metallerna från Kina eller från barnarbete i Kongo.
Nej.
Utan det kommer enkla billiga lösningar om vi får bort lobbyister och korruption och vi kör på det som verkligen är bra. Det finns jättebra forskning. Vi måste satsa mycket mer på forskning.
Mm.
Nu är det nedskuret till ett minimum.
Mm. Och det konstiga är att det är inte den teknologiska forskningen. Alltså det är väldigt mycket forskning. Jag kan ju ibland bli ganska frustrerad över all nonsensforskning som finns. När man borde ägna sig verkligen åt att se till att vi får den här tekniska forskningen.
Ja.
Som ska leda oss.
Ja, och grundforskning. Ja. Våga chansa lite grann. Liksom. Det kostar.
Ja,
men det ger så mycket.
Mm.
Köp begagnat. Köp sånt som är hållbart. Släng inte mat som luktar gott och smakar gott. Liksom, och plocka bär och svamp. Det står så mycket blåbär i skogen i Tyresö som ingen plockar. Mm. Det är superbra mat. Gå på studiecirklar på ABF.
Det är bra.
Det är ingen som gör. Det är mycket bra sätt att träffa folk också.
Men det här med att plocka svamp eller plocka blåbär, om man hänger på Facebook. Alltså den här sommaren nu med covid, jag har aldrig sett så mycket människor som varit ute och plocka grejer. För att folk har varit ute och vandrat och upptäckt, vi bor i en kommun med massa natur.
Men väldigt många som går samma stig.
Jag vet, men ändå.
Och grillar på samma ställe.
Ja, men man börjar där.
Ja.
Och vi får säga, det finns en jättebra app. Mm. Heter Naturstigen eller någonting sånt.
Ja, och det finns flera bra sådana.
Därför att det som är svårt tycker jag att gå iväg ute i en skog när man har dåligt lokalsinne. Mm. Att man vet ju, så kommer den där stigen så delar den sig på två. Ja, men då kan man ta den där appen. Då ser man,
naturkartan.
Naturkartan heter den. Mm. Då kan man våga gå ut i skogen och då följer den de här stigarna som man hittar tillbaka till Albysjön efter ett tag när man har snurrat runt. Mm.
Jag hinner ett par.
Ja, det gör jag. Självklart.
Nej, men dels har jag en slogan för det där med att gå ut i natur. Mm. Skippa mobilen. Gå naturmil.
Ja, men nu sa jag emot dig. Ska man ta med sig den appen?
Du ska ha den mer, men du ska inte gå sitta där hemma och chatta och vad heter det, kolla, köpa högklackade skor. Utan
ut och gå.
Du ska ha den för att hitta och inte gå vilse i skogen.
Ja.
Mm. Men hållbar turism.
Ja!
Ja. Alltså, rimliga fotavtryck skapar jobb och produktion ute i
landet.
Ja, ute i fattiga länder.
Mm.
Så, vi ska resa, fortsätta att resa.
Ska vi flyga?
Ja, med vätgasplan.
Med vätgasplan, ja.
Och kretsloppsbränslen, det finns redan en massa sånt. Men då var det, som jag såg på tv, en Tory-farbror från England.
Mm.
Och sån där med jättefint slott och sådär. Som sa så himla bra. Dyrare och dyrare för varje resa under ett år. Alltså, första resan får vara jättebillig.
Okej.
Okay. Men sen allt mer du håller på och reser ska bli dyrare och dyrare. Även lokalt och regionalt. Alltså,
just det.
Då får man hålla sig hemma mer och mer.
Mm,
Och inte pendla varje dag liksom.
Det som är fantastiskt med stället uppe här i Dalen, de har aldrig haft så mycket turister som i somras.
Nej.
Därför att i somras så gav sig folk ut i Sverige.
Jo.
Mm. Det var ju positivt.
Ja, en viktig grej för att vi ska kunna lita på allting, det är statistik.
Mm.
Som vi inte kan lita på just
Nej.
Nu. Och någon måste styra upp det, någon neutral aktör.
Mm.
Jag letar efter det överallt, de här neutrala aktörerna som kollar och som säger sanningen.
Det jag tycker är jobbigt är att våra journalister ibland är aktivister. Man letar efter någonting som styrker ens egen åsikt och hämtar då siffror och sånt. Det gör jag också. Jag är ju inte dugg objektiv för 5 öre. Men det gör ju det att de här tjänstemännen som vi har litat på som alltid tar fram objektiv sanning. Mm. Om man då styr dem, vilket man gör idag, säger ni ska titta, ni ska gå åt det här hållet. Mm. Då försöker de ta fram statistik som visar det, istället för att tala om hur läget är. Mm.
Eller hur? Det borde vara någon helt fristående rörelse som bara kämpar för sanning. Liksom.
Ja, exakt. Det är det som är svårt
se
idag.
Se borgen på Netflix.
se
det är
borgen.
Så otroligt likt det som händer just nu i Sverige också.
Är det?
Utspelen, lokalt i Tyresö och så vidare.
Jag vet. Ja. Mm. Anders, nu har vår programtid tagit slut som vanligt. Det är jättekul att prata med dig. Det här är roligt. Jag har fått flera stycken som tycker att det är kul att lyssna på oss. Även trots att jag som programledare skjuter iväg åt alla möjliga håll. För jag är så också engagerad i det här. Det här är liksom vår framtid vi pratar om egentligen. Mm. Det här är de här frågorna, det är de man tycker är viktigast av allt. Mm. Eller hur?
Jo.
Det är vår jord.
Ja, och Gro Harlem Brundtland som pratar om att vi ska tänka på våra barnbarn.
Ja, det är det vi gör hela tiden just nu.
Eller hur?
Ja.
Tvååringar.
Ja, visst. Hon heter Alva.
Och våran heter Joni.
Precis, det är de vi gör programmen för. Mm. Nästa gång måste vi ha en cliffhanger här för som det heter. Vad ska jag prata om nästa gång då?
Du pratar om fusion.
Ja! Då pratar vi om fusion och eldrift.
Okej.
Okay. Ja, men du har tagit det här el, kyla. Mm. Jag tycker att det är intressant att det här med att du kan faktiskt någonting om det här med vindkraft.
Ja.
Så vågade gå emot Tyresö kommun när man skulle köpa vindkraftverket. Vi kan prata om det här för att det är liksom, man måste problematisera. Man kan inte slå fast en sida utan man måste titta på.
Nej, du ser nu när det inte blåser.
Ja, exakt.
Får vi köra igång oljekraftverket i Karlshamn.
Jag vet, och importera brunkolsel från Tyskland.
Ja, och Polen.
Ja, Polen. Mm. Ja, så det här är ju liksom hot stuff. Och vi får inte dammsuga.
Va?
Ja, men det gick ju SVT ut med. Slut, dammsug inte när det är elbrist. Sätt inte på vattenkokaren. Vi ska ju själva ta på oss ett personligt ansvar.
Ja, men vi dammsuger alldeles för mycket.
Det håller jag med om. Mm. Det håller jag med om. Det går bra att borsta också, med en vanlig borste. Ja, det finns mycket att diskutera här. Vi sätter i alla fall massa tankar. Vi sätter igång tankar hos folk. För jag är ju inte säker på någonting vad jag pratar om.
Ny slogan. Sluta tanka, börja tänka.
Jättebra. Nu ni har alltså lyssnat på programserien som heter Ljuva drömmar. Och nu lyssnar vi på slutet av Monica Zetterlunds låt här, så att vi fortsätter att bli nostalgiska. Jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Anders Eriksson.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.